Då har Sven Johansson och jag kommit upp till Söderhamn och vi träffar då Martin Skoglund här som är...
Jag är överstelöjtnant och chef i Gävleborgsgruppen.
Av hemvärnet då?
Ja, då är det lite komplicerat för Gävleborgsgruppen tillhör ju inte hemvärnet, men däremot är en av våra huvuduppgifter att utbilda hemvärnsförband. Och där den största delen är då 18 hemvärnsbataljon. Mm.
Och vi har också här
Jan Holmqvist och jag tillhör då 18 hemvärnsbataljonen och sitter på sektion S3. Vilket innebär stridsledare och samverkan.
Och vi är här med anledning av den stora övning som pågår den här veckan. Och som har till uppgift att vadå?
Ja, precis. Vi genomför ju en bataljonsövning den här veckan då med 18 hemvärnsbataljon. Och det innebär att det är närmare 500 soldater som övar här i och kring den gamla flygbasen och Söderhamn. Och man övar då på att skydda och bevaka den här flygbasen. Så att vi i spelet så flygs det då, genomförs flygoperationer från den här flygbasen då. Och det är hemvärnsbataljonens uppgift att skydda och bevaka den här verksamheten då.
Men det är ingen riktig flygverksamhet ju.
Inte som ingår i övningen utifrån spelet. För i spelet så är det stridsflyg som utgår härifrån. Men däremot så är det så att hemvärnsbataljonen har en flyggrupp med 2 stycken flygmaskiner. Som egentligen är helt vanliga civila enpropelliga flygplan som används som spaning. Och de kan flyga härifrån. Och dessutom så pågår det fortfarande civil flygning härifrån. Så de har helikopterflygning, för det är en skogsbrand uppe i Edsbyn. Och de utgår härifrån, de helikopterna faktiskt. Men de ingår inte i övningen då.
Men om vi tittar på det här, Sverige är ju med i NATO. Och det påverkar väl också en organisation som hemvärnet. Och vad blir er roll i NATO?
Ja, det gör det ju. Det är klart att det har en stor påverkan på hela Sverige. För det är ju hela Sverige som har gått med i NATO, inte bara Försvarsmakten. Sen tror jag faktiskt att hemvärnets uppgifter kommer inte att förändras så där särskilt mycket i grunden. Utan hemvärnets huvuduppgifter det är just att vara duktiga på att skydda och bevaka annan verksamhet. Det kan vara baser så som vi övar på här, men det kan vara sensorer eller ledningsplatser. Eller viktig infrastruktur. Och det där kommer man att fortsätta och behöva göra även nu när vi är med i NATO. Däremot så blir det stora förändringar för armén, flygvapnet och marinen och så, som har fått större operationsområden. Man kan tänka sig att vi sätter in de förbanden i Baltikum till exempel eller i Finland. Men min bedömning är att hemvärnsförbanden de kommer att fortsätta verka i Sverige på svenskt territorium.
Det är lokalt försvar.
Ja, precis.
Hur inverkar det på den här övningen? Vad är det specifikt? Du nämnde just att bevaka flygverksamheten kan pågå.
Ja, men utifrån ett NATO-perspektiv så skulle man kunna säga en skillnad skulle vara att det kan lika väl vara då ett utländskt, ett annat allierat förbandsflygstyrkor som grupperar här. Det behöver inte vara svenskt flyg längre. Det skulle lika väl kunna vara amerikanskt flyg eller brittiskt flyg till exempel.
Eller
norskt flyg. Absolut. Mm. Det skulle kunna vara. Va? Sen påverkar det ju inte så mycket upplägget av övningen. Så, men det är ett mindset som är annorlunda som vi måste ha klart för oss.
Mm. Som jag sa tidigare så sitter jag på en sektion som heter S3. Vilket innebär att vi stridsleder och vi har även samverkan med kommuner och andra aktörer. Så att på S3 där är det vi som leder striden lite grann, planerar och lägger fram planer till kompanichefer och dylikt då. Sen har vi också andra sektioner inne på staben som har andra. Det finns en S1-funktion, där är det ju personalärenden. Vi har en S2, det är ju UND, alltså underrättelser, håller de på med då. Vi har en S4, där är det mycket logistik, sjukvård och de bitarna. Och så har vi en S6-funktion och de håller på med samband.
Allt det där de som samverkar i den här övningen?
Ja, vi har alla sektioner inne nu. Mm. I staben så har vi även ledningspluton. Då. De ser till att sköta logistiken och skjutsar mat och allt som behövs där. Bevakning runt staben.
Ja, du nämnde det här med mat. Ja. Hur många soldater hade du igång?
Det är nästan 500 soldater. Plus en övningsledning på över 40 officerare och civila dessutom. Då.
Och de ska ha mat tre gånger om dagen.
Ja, nu till en början så fick vi någonting som heter för rations. Då är det en förpackning med frystorkad mat som räcker i ett dygn. Då. Så det har vi inlett med nu. Så från och med lunch idag då kommer vi få mat ifrån vårt bataljonskok. Då.
Som ligger?
Ja, det, vi har det stationerat här på flygstaden.
Det är det gamla köket.
Nej, utan det här är en kokvagn. Så det, de går på diesel och så att det är riktigt.
Det är, inget, det är riktigt.
Och det är riktigt fältkok som kan gruppera egentligen vad som helst. Men är man på en sån här anledning, det är klart att man utnyttjar det, att det finns rinnande vatten och det finns ström och så vidare. Då. Men de kan gruppera i skogen och laga mat då. Du nämnde ju samverkan, men var du med på den samverkan som gjorde med kommunen?
Ja, precis.
Det kanske är intressant att veta att de har faktiskt gjort riktigt samverkan och träffat kommunen. Och
ja, vi har ju genom att vi sitter på den sektionen en samverkan och så samverkar vi med kommuner, bland annat gamla andra aktörer också. Men i det här spelet nu då så är även Söderhamns kommun inblandad. Då. Så vi har ju samverkat med dem kring massa olika punkter vad gäller civil verksamhet och strukturer i det civila samhället. Då. Och då har vi samverkan minst en gång om dagen. Första samverkan då träffas vi på rådhuset i fysiskt. Sen har vi haft telefonsamverkan och styrt upp vissa punkter. Och nu idag så ska vi ha en till fysisk samverkan. Då. För det har ju hänt lite grejer så att det civila samhället är också påfrestat i det här spelet. Då.
Hur märker man det här ute i samhället då?
Ja, går man på stan som när vi var på första samverkan när man kommer med uniform och vapen så det är ju klart att folk tittar på en. Så är det ju. Men än så länge har jag bara sett positiva reaktioner.
Och vad kommer att hända framöver här nu? Övningen pågår fram till söndag eller?
Typ på lördag.
På lördag.
Typ på lördag. Och vi börjar övningen i söndags och så håller vi på typ på lördag. Och då beroende på hur många tjänstgöringsdagar respektive hemvärnssoldat har så gör man olika lång period. Så de första som ryckte in var bataljonsledningen och delar av staben och kompanicheferna. Och sen fyllde man på då på måndag med plutonchefer och tisdag några ytterligare. Och onsdagen då igår så ryckte huvuddelen av soldaterna in. Så nu är hela förbandet samlat och alla är med i övningen. Och på frågan vad som händer nu. Ja, då finns det ju en övningsplan, men den är ju inte känd för förbandet. Jag kan inte sitta här och avslöja nu. Men det man kan säga är att ni bevakar ju flygbasen här.
Och hamn ute i Sanden.
Hamn i Sanden också.
Ja, där har vi också en bevakning. Då.
Precis, och sen så har ni ju en breduppgift.
Ja.
Att ni ska kunna spärra eller blockera flygbanan. Om våra egna flygstridskrafter inte ska verka härifrån längre så vill vi ju inte heller att motståndaren ska kunna disponera den. Dessutom har ni fått en uppgift ut i kustbandet som ni planerar för. Ja. Där ni ska skydda en marinbasbataljon som ska ersätta fartyg. Alltså de ska bunkra fartyg för att skydda den bunkringen. Som är en ganska sårbar process där fartyg kommer in till kaj. Då ska bataljonen vara beredda att skydda den platsen så att inte motståndaren kan påverka den bunkringen. Ja. Så ni har lite planeringsuppgifter.
Ja,
men vad som kommer att hända det vet inte ni. Det vet bara jag.
Precis. Och just den här som man pratade om nyss här, det, där håller vi på att planera nu då, steg för steg hur vi ska sköta den biten här och vad det gäller transport och bevakning, skydd, eventuellt skydd och sådana saker. Så vi ligger på lite framkant på S3 utifrån de ordrar vi får uppifrån från högre chef då.
Men om vi tittar bortsett från den högre ledningen så är väldigt många av dem det är civilister som är medlemmar i eller aktiva i hemvärnet. Hur ordnar man ledigheter från civila arbeten och betalning för dem?
Ja, det är ju så att en arbetsgivare har ju i stort sett inte rätt att säga nej när vi ska rycka in på sånt här. Det är ytterst få tillfällen det har hänt och då har det säkert varit en liten arbetsgivare och fått en stor order eller sånt där så att de behöver personalen. Men det händer ytterst sällan. Nästan aldrig skulle jag vilja påstå. Sen den ersättning vi har, det är ju sjuklönegrundad inkomst, så kallad SGI. Det har vi ju de dagarna vi ligger inne. Och så sen när vi har gjort vårt avtal, då får vi en utbildningspremie. Och den är lite olika höga beroende på vad man har för befattning och sådana. Så att det är ingenting man blir rik på, utan det här är helt frivilliga och intresse för Försvarsmakten hemma. Eller?
Och då är det ju så att alla som tillhör bataljonen, 18 hemvärnsbataljonen, är ju hemvärnssoldater. Från bataljonschef till skyttesoldat. Mm. Så det finns inga yrkesofficerare eller heltidsanställda som ingår i själva bataljonen. Och det är egentligen fantastiskt att vi kan få till ett så bra förband med den begränsade tidstillgången som vi har. För ni har ju lite olika antal avtalsdagar, men de som har minst antal är ju fyra avtalsdagar per år. Och det är ju inte särskilt mycket. Men det krävs ju då, om du ska ha en stridande befattning, då ska man ju ha en värnplikt i grunden. Men har man inte det, så kan man ändå utbilda sig och vara med i en hemvärnsbataljon inom någon specialistbefattning. Man kan till exempel jobba i koket, eller man kan vara signalist, eller man kan vara förare till exempel. Eller hundförare.
Stabspersonal,
precis. Då krävs det ingen värnplikt i grunden, utan då kan man ändå anmäla sitt intresse och gå med i hemvärnet.
Hur ser intresset ut då bland allmänheten för hemvärnsverksamheten?
Det ser ju faktiskt väldigt, väldigt bra ut. Och tyvärr då är det ju till del beroende på omvärldsläget. Från att ryssarna inledde den fullständiga invasionen av Ukraina, så har vi haft ett stort inflöde till hemvärnet. Men det är ju positivt så att vi har kunnat fylla upp förbanden, och tittar man på hela riket så är i princip alla hemvärnsförband uppfyllda med personal nu då. Sen såg vi en litet antal ökande ansökningar även när NATO-medlemskapet har blivit klart och så. Så att personalläget är gott och intresset är stort, och det hoppas vi att det håller i sig och att det fortsätter så.
Är något annat intressant som händer?
Ja, jag tycker man skulle kunna nämna att i slutet av sommaren här, den 21 augusti, då firar Hälsinge regemente 400 års jubileum i Gävle. Det kommer att ske då i regementsparken utanför gamla I-14. Så där är alla varmt välkomna att besöka det eventet.
Mm. Det tackar vi för. Så tackar vi för den här pratstunden. Nu har vi kommit till koket här och träffar då vem då?
Nina Wallin, kokgruppchef.
Kokgruppchef, och du är kock i det civila, förstår jag?
Nej, det är jag inte. Just nu så jobbar jag på Svenska Lottakåren på kansliet.
Ja, och vad gör du som kokgruppchef här då?
Jag leder kokgruppen så att vi levererar mat till soldaterna så att de får ha så högt stridsvärde som möjligt ute i fält.
Så de har så högt?
Stridsvärde som möjligt ute i fält. Mm.
Då får du berätta lite grann hur det här går till. Jag ser en del intressanta saker. Fältkok, så det är middag, dinner.
Ja, idag kör vi hållbara livsmedel som Försvarsmakten har tagit fram. För att om man inte får mat första dygnet så har ju de så här förrådställd mat. Och det är det vi har här. Och då kommer det färdiga lådor som ni ser här med recept och grejer. Så vi följer bara dem. Mm. Och sen som imorgon då lagar vi mat från vår egen meny. Så vi får beställning från Minigo under dagen.
Mm. Och vad är det imorgon då? Vad står på menyn då?
Då har vi kyckling mango chutney med pasta, och så har vi korvstroganoff med ris.
Då kommer vi tillbaka då också.
Ja, det skulle vi väl göra.
Och så har vi jägarfibergröt som frukost som smakar blåbärssopp eller blåbärsfärg. Det tycker jag ni ska.
Det låter spännande. Men det här skojiga paketen här då, vad är det för någonting?
Det där är rations. Det får alla soldaterna första måltiden. Eller när de kommer in till att ha inryckning, då har de med sig en påse med rations så att de ska klara sig i 24 timmar. För att koket har 24 timmar på sig att ordningställa sig innan vi kan börja producera mat.
Så det här är mat för 24 timmar?
Ja, och då innehåller det frukost och lunch och kvällsmål och sånt. Mm. Det innehåller lite godis också för att de ska ha energin uppe. Mm.
Hur länge har du varit med i hemvärnet?
11 år.
11 år? Oj då. Och sökte dig hit, varför det?
Ja, men jag har alltid velat gjort militärtjänsten. Och då hittade jag några yrkesinformatörer som informerade om hemvärnet. Och jag var intresserad av kock. Så då utbildade jag mig som fältkock i grunden. Mm. Och så gick jag vidare sen då. Till kokgruppchef och instruktör för förplägnad.
Och kokandet här då, hur går det till? Jag ser det står halt här så jag ska inte gå längre.
Ja, vi är inte ingång så ni får komma in. Vi har inte börjat med maten än. Så ni får komma in och kolla om ni vill.
Mm. Skulle det vara kul att se hur koket ser ut. Idag, nej det var imorgon det skulle bli kyckling.
Ja, men idag är det pasta Alfredo med de här hållbara livsmedlen.
Varför namnet Alfredo?
Det vet jag faktiskt inte.
Ja, men vi är med i NATO.
Ja, precis. Så.
Här är våra krukor. De vi lagar vi mat i. Mm. De innehåller 35 liter. Så då lagar vi mat i dem på ånga. Mm. Eller så kan man göra på spisen.
Jo, men det här känner jag igen från min egen militärtjänst. Ja. Man kokar potatis i dem där.
Precis, de där kokar vi vatten i nu. Mm.
Så vi fyller vatten och potatis och så ångar då.
Ja, precis. Det är exakt som vi var då. Det är samma grej.
50 år sedan.
Du låter så insatt, Sven-Erik. Var du någonting i trossen? Eller?
Nej, jag hade lite så här trosskommendering på någon övning där. Då. Jag förstår inte varför. Men...
Och så har vi resten av kok. Vagnen. Så här tillreder vi maten. Och där har vi en som heter ångpanna. Och det är den som då har ut ångan. Så mot för hemma så tillsätter man ånga. Så man måste räkna med att man tillsätter vatten var tionde minut. Mm. Så mycket det växer istället för att du kokar bort vatten. Mm. Och så har vi en spis bredvid. Så vi kan både ha stekbord och som en vanlig spis. Där, med av- och påknapp. Så vi har ingen så här ettan, tvåan, trean. Utan det är av eller på så vi får ju reglera. Mm. Så där brukar vi steka fläsk och löksås i den populäraste maträtten ute i fält. Så när vi gör det så steker vi mycket fläsk. Så hela. Nu har vi slagit ihop två kokvagnar då. För vi är två kokgrupper. Vi lagar mat åt hela bataljonen den här övningen.
Mm. Och det är 500 man.
Det skulle vara 450. Ja. Vi har 358 nu.
Ja. Men det kommer till några till nu idag och imorgon.
Ja, det vet vi inte.
Det vet vi inte, nej.
Men så här ser det ut. Så nu har de börjat påbörjat med matlagningen där borta. Mm. Vi ska göra lunchen.
Ja. Och det är storkok.
Ja, det är det. Verkligen. Så ser det ut.
Det är väldigt spännande ut tycker jag. Synd att vi inte kan stanna och äta lunch här.
Kan vi inte det?
Nej, det kan vi inte.